الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في فتشت رتقوينهم كتاب جوامع الأخبار وبمام السعدي رحمه الله تعالى och vi har kommit fram till hadith 39. Här så nämner författaren en hadith som har att göra med överenskommelser och att hålla sina löften. Och den hadith som berättas från Amr ibn Auf al-Muzani radiyallahu anhu att profeten alaihi salatu wassalam sa الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه أهل السنة إلا النسائي. I denna hadith så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att överenskommelser och kompromisser är tillåtet mellan muslimerna. Förutom en kompromiss som tillåter någonting förbjudet eller förbjuder någonting tillåtet. Och muslimer ska hålla sina löften eller sina avtal. Förutom ett avtal som förbjuder någonting tillåtet eller tillåter någonting förbjudet. Och denna hadith är sahih. Det finns i Tirmidhi, Ibn Majah och andra. Den här nobla hadithen så nämner profeten alaihissalam olika former av överenskommelser och villkor. De korrekta och de icke-korrekta. Med väldigt kort och konsist tal. För profeten Muhammad alaihissalam, som vi alla känner till, han blev ju given den här gåvan att Allah subhanahu wa ta'ala gav honom jawami och kalim. Få ord som hade stor betydelse. Och det är just sådana hadither som författaren också här har lagt vikt på att samla. Hadither som inlägger en grund för islam. Så haditherna är korta men är väldigt omfattande. Och där talade vi också om i förra lektionerna när vi talade om olika former av handel. Vilken handel är förbjuden till exempel. Det skulle vara omöjligt eller jättesvårt att islam ska rabbla upp all förbjuden handel i detalj. För det kommer alltid nya saker som folk hittar på. När folk luras och så vidare. Nu kommer internetbedrägeri. Hur skulle det stå i Koranen och Sunnan att om 1500 år kommer det komma något som heter internetbedrägeri? Utan då har det kommit något generellt. Att man får inte luras, man får inte bedra, man får inte sälja någonting okänt, det får inte vara ränta och så vidare. En generella principer som gör att man kan kolla på en viss form av handel om den är tillåten eller förbjuden. Och ut med dessa principer, döma allting. Och samma sak har vi här. En viktig princip när det kommer till avtal, eller det som kallas för sulh. Sulh på arabiska kan översättas till överenskommelse, kompromiss, försoning eller förlikning. Det är synonymer. Taib. Det här är viktigt. Överenskommelse, kompromiss, försoning eller förlikning. Så profeten al-Islam nämnde i denna hadith att dessa överenskommelser och försoningar är tillåtna. Det råder ingenting, inget förbud mot dessa. Så länge de inte innebär någonting som är haram. Så länge de inte innebär någonting haram. Att de tillåter någonting förbjudet eller förbjuder någonting tillåtet. Och förlikningar och överenskommelser är väldigt bra. Författaren säger att de bryter disputer. De tar bort disputer. Och de tar bort agg från våra hjärtan. Och de gör oss också skuldfria. Och han kommer lämna många exempel, ni kommer förstå varför. Till exempel här, han börjar med att nämna exempel på förlikningar och överenskommelser när det kommer till pengar. När det kommer till handel och lån och pengar. Till exempel, jag har lånat pengar av min bror för 5 år sedan. Ett exempel. Jag lånade 2000 kronor för 5 år sedan. Och han tänker, det är brorsan, han kommer betala tillbaka. Det är Abdul, han glömmer inte, jag litar på honom. Och så vidare. Och som han alla, jag glömde bort. Det hände. Han glömde bort. Eller han kom på efter 5 år. Du lånade pengar av mig, men jag kommer inte ihåg hur mycket. Och jag tänker, jag kommer inte heller ihåg hur mycket. Det är sant, jag lånade, men hur mycket var det? Var det 1000, var det 2000? Jag vet inte. Vad gör vi då för någonting? Då gör vi sulh. Då gör vi den här kompromissen. Den här försoningen och förlikningen. Att vi kanske möts någonstans på mitten. Ja, vi vet inte om det var 1000 eller 2000. Då säger han som har rätt att få skulden. Kallas, vi säger 1000. Jag är nöjd. Vi säger 1000. Och jag säger okej. Så jag har inte förlorat på det. Och han har inte förlorat på det. Eller hur? Och vad händer? Vi har rena hjärtan mot varandra. Eller hur? Han känner inte att han gav mig inte min skuld. Nej, alltså, vi har gjort upp. Han fick pengar. Han gav, eller han enligt tenäsel, han sa, avsade sig vissa av sina rättigheter för Allahs skull. Och också som författaren nämner, jag blir också skuldfri. På domedagen, de här 1000 kronorna som han förlät, där vi inte riktigt mindes, kommer jag inte stå till svars för på domedagen. För att han kräver dem inte, han har förlåtit dem. Hänger ni med? Så det är väldigt bra. De nämner också här exempel, det kan hända ibland att vi ingår tijara, handel. Vi startar ett företag, vi kommer överens om att vi ska dela på vinsten. Och sen efter flera månader, det blir bara blandat. Han fick lön, jag fick inte lön, han la ut pengar, jag la inte ut pengar och så vidare. Vem ska ha vad? Alltså om vi delar 50-50, han kommer förlora för han la ut mera, han jobbade mera och så vidare. Så hur gör vi? Samma sak där. Vi försöker göra rätt, men ja, vi sätter oss ner och kommer överens. Alltså, du får 40%, jag får, eller du får 60%, jag får 40% och så vidare. Är du nöjd? Jag är nöjd. Jag är nöjd. Förstår ni? Väldigt bra när det kommer till dessa tvister. Samma sak när det kommer till arbete. Jag är anställd hos min broder till exempel. Hur många timmar har jag jobbat? Vi kommer inte ihåg. Han glömde betala förra månaden. Var det 40 timmar? Var det 45 timmar? Och så vidare. Allah har. Vi kommer överens. Vi gör en sol. Där båda är nöjda. Du får 43 timmar. Eller du får 40 timmar. Du får ledigt på fredag. Och så vidare. Det kan vara något sånt. Eller det kan vara något materiellt. Du får en bil istället. Vi kommer överens. Sol. Ja. Sen har vi också det som kallas för sulh al-inkar, som författaren nämnde. En förlikning där ena parten nekar. Till exempel, en person har lånat ut pengar och när han går och säger jag vill ha tillbaka mina pengar, så säger lånetagaren, jag har inte lånat några pengar, det finns ingen skuld. Han nekar, blånekar. Finns ingen skuld. Då kanske man också måste gå och sitta ner med en tredje part som försonar. Han säger, du lånade 1000 kronor, den han säger nej. Då säger domaren, okej, men alltså, betala 500. Så att båda blir nöjda på något sätt. Förstår ni? Men det måste ändå vara någon form av rättvisa. Det kan inte vara att till exempel det är orättvisa. Jag vet att den här personen stal mina pengar. Och sen när jag går och kräver dem tillbaka säger han nej, du ska inte få dem. Och sen ska man göra sol. Det går inte. Utan då har jag rätt att få alla mina pengar. Då kan man inte säga att du får 50% av dina pengar. Förstår ni? Utan det är en annan sak. Men vi talar här om där det finns utrymme. Man ska inte heller göra dull mot folk. Men man försöker att komma överens så att man inte är ovän med folk, man inte har tvister med människor. Man kan också komma överens, säger Sheikhen till exempel, att när det kommer till det här med skulden och neka och så vidare, att man säger, men jag förlåter dig. Det är också så. Du behöver inte betala någonting alls. 1000 kronor kallas. Jag förlåter dig. Förlåter, det är inte så att vi tar det på domedagen. Det är inte förlåta. Det är en annan sak. Förlåter dig kallas. Lilla, jag förlåter dig för allas skull. Du behöver inte ge mig någonting. Han säger också här, det kan vara sul an al-huquq al-majhula. Det som vi nämnde, att till exempel två personer har arbetat länge tillsammans, de ska dela på vinsten, man vet inte hur mycket, då kommer de överens och försöker att vara så rättvisa som möjligt. Och han nämner här en viktig princip. När det kommer till förlikning, två personer har en tvist, de är oense. Ena vill ha mer, andra vill ge mindre och så vidare. Han säger här att det går inte. De kommer inte att komma överens om båda inte förlåter varandra. Yani yuhallil kullu minhum al-akhar. Båda förlåter. Yani båda är nöjda med mindre. Det är ingångspunkten. När vi sätter oss för att diskutera så är båda nöjda med att khalas, jag går in på det här, jag kommer få mindre. Förstår ni? För om båda går in och sitter och båda vill ha sin fulla rätt, kommer vi då komma överens? Kommer vi det? Det går inte. Så att båda är beredda på att kallas, vi försöker komma fram till en förlikning. Då kommer det funka. Men om en part vill ha hela happ, då blir det svårt. Ja. Han nämner också andra exempel. Det kan vara till exempel tvister när det kommer till arvsrätt. Hur ska vi dela på det här rättvist? Det är svårt att dela. Hur mycket är det och så vidare. Då försöker man dela det rättvist. Det finns också en annan viktig sulh. Och det är sulh mellan muslimer. Som bråkar. Eller krigar till och med. Att man försöker att försona mellan dem. Som Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt i surat al-Hujurat. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger att de två grupper av de troende strider mot varandra. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Så ska ni försona mellan dem. Så om två grupper från muslimerna bråkar, vilket de inte ska göra, det kan vara tjafs, dispyt, kan vara att de slåss. Eller det kan vara ännu värre att de krigar mot varandra med vapen. Grupper eller folk eller byar eller länder. Då är det bra att försöka göra försoning mellan dem. Lägg ner vapen och så vidare. Gärna förlåt varandra. Eller att man kommer fram till någonting. Man kommer fram till exempel att vi lägger ner vapen, men då ska ni betala en summa. Vi lägger ner vapen, men ni ska dra ut era trupper från vårt land och så vidare. Det är tillåtet. Sulh kan också betyda här som ett fredsavtal. Ett fredsavtal. Och Sheikh Uthaymeen säger att det här är inte bara begränsat till muslimer sinsemellan. Utan det kan även vara ett fredsavtal mellan muslimer och icke-muslimer. Som då profeten Alaihissalam gjorde sulh mellan honom och al-mushrikin i Mekka. Sulh Hudaybiyah, ett fredsavtal som skulle vara ett antal år. Och där stod det vissa villkor, vad man skulle göra och inte göra. Det kan också vara en form av villkor. Men han säger att ett fredsavtal mellan muslimer och icke-muslimer måste vara tidsbegränsat. Det får inte vara för evigt. Att vi ska aldrig kriga mot er. För då har man typ upphävt jihad. Och det gör man, utan det är tidsbegränsat. Och sen finns det också regler när det kommer till fredsavtal. Men generellt är tillåtet. En annan form av sulh som också är viktig och som är väldigt vanlig och som många människor är i behov av, är att man gör sulh mellan makar. En man och hans fru. när det uppstår en dispyt och en tvist, familjetjafs, och det håller på att leda till skilsmässa. Det håller på att leda till skilsmässa. För att då rädda äktenskapet så kan det vara bra att göra en förlikning och ett slags försoning då mellan makarna. Att man kommer överens. Och Sheikhen nämner här att man då kanske till exempel kommer överens när det kommer till försörjning. Kvinnan kanske säger, jag vill skilja mig. Han försörjer mig inte. Han kanske inte kan. Då kanske man kommer överens om att, men han betalar det han kan. Eller ha tålamod, han kommer få jobb om några månader och då ska han betala tillbaka. Och då säger hon, okej, jag har sabbat. Förstår ni? Istället för att hon skiljer sig. Hon säger, kallas jag har tålamod. Eller hon säger, jag betalar. Det är för Allahs skull, jag betalar hyran till exempel. Han behöver inte betala tills han får jobb och så vidare. Det är en form av försoning för att då rädda äktenskapet. Och Sheikhen säger, även om det då innebär att man avsäger sig vissa av sina rättigheter för att bevara äktenskapet och för att då ta bort den här tvisten som finns mellan dem. Allt det här är någonting bra, så som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحَ وَصُلْحُ خَيْرٍ. Att det finns då ingen fara på dem. Att man försöker, det finns ingen fara med att man försöker att försona mellan dem. Att försona är bättre. وَصُلْحُ خَيْرٍ. Att försona är bättre. Men många idag tyvärr, de pallar inte med det. De vill ha sin fulla rättighet. Inte en krona ska minskas, inte någonting ska minskas. Annars skilsmässa direkt. Och det är inte heller bra. Ibland måste man tänka på den stora helheten, nyttan, skadan. Vad är bäst för barnen? Tyvärr många kan ibland vara själviska. Och tänker på, han var taskig mot mig, jag vill skilja mig och så vidare. Men är det som är bäst för barnen också? Man får tänka på helheten, om barnen far illa och så vidare. En helhetsbild. Och sen också, är det omöjligt att saker och ting ska bli bra? Det är möjligt, men det kanske kräver lite tid. Men ibland folk har väldigt bråttom. När han var taskig idag, kallar sig att skilja mig ikväll. Direkt. Nej, ibland man får ha, det finns ett steg man ska ta. Skilsmässa i islam är inte första steget. Skilsmässa är det sista steget som man ska ta. Sista steget. När det inte finns någon annan lösning. När man märker att vi kan inte leva ihop. Vi skadar varandra. Vi skadar varandras religion. Jag kan inte ge den här kvinnan hennes rättigheter. Hon kan inte ge mannen hans rättigheter. Det är så mycket hat mellan dem. Alltså då kan man skilja sig. Men finns det utrymme för att kanske kompromissa? Kompromissa är också ordet här. Kompromissa med vissa av sina rättigheter. När det kommer till försörjning. När det kommer till tid. Mannen kanske jobbar mycket. Kanske gör andra saker. Kan inte vara hemma och så vidare. Och säger chans. Det räcker att du kommer 2-3 dagar i veckan. Eller någonting sånt. För att då bevara äktenskapet. Som profetens fru. Sauda radiallahu anha. När hon blev gammal. Så ville profeten skilja sig från henne. För att han var hos henne en dag i veckan. Så hon sa nej. Ja, ni skiljer inte från mig. Bevara mig. Men du behöver inte komma till mig. Aisha kan få min dag. Istället för att komma till mig så går du till Aisha. Men jag vill vara din fru. För hon visste att när hon är hans fru i dunia kommer hon att vara hans fru i paradiset. Och det var någonting bättre för henne. Förstår ni? Så att det finns olika former av kompromisser. Han nämner också en annan form av överenskommelse och förlikning. Det är när det kommer till straff. I ett muslims land där man har en islamisk domstol och man har något som kallas för al-qisas, jag tror det heter på svenska vedergällning. Att liv för liv, tand för öga, öga för öga och så vidare. Olika former av straff. Så låt oss säga att en person dräpte någon eller mördade någon eller någonting sånt och han ska ha dödsstraff till exempel. Då kan familjen gå in och göra ett avtal att han får gå fri om han betalar si och så mycket pengar. Så vi förlåter honom om han betalar den här summan pengar. Ja. Och så vidare. Och det finns utrymme för sånt här i islam. Att man då ibland kommer överens, ibland är det ganska stora summor. Men i alla fall, det är värt för att kanske rädda personens liv och så vidare. Ja. Men om denna förlikning innebär att man förbjuder någonting tillåtet eller tillåter någonting förbjudet, då är denna förlikning ogiltig för hur fasit enligt denna hadith. Till exempel man gör en överenskommelse att det är okej att göra zina med vissa kvinnor till exempel. Att göra otukt med vissa kvinnor som man inte är gift med. En sån här överenskommelse, det går inte. Den är ogiltig, den är oislamisk. Och den är direkt ogiltig, ingenting som man behöver upprätthålla. Eller en sulh som innebär vulm, orättvisa mot en av parterna. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. Att stifta fred eller försoning mellan dem med rättvisa. وَأَقْسِطُ. Och var rättvisa, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. Allah älskar dem som är rättvisa. Ja. Sen så nämnde också profeten alaihissalam i denna hadith villkor, det som på arabiska kallas för shurut. Shurut. Och profeten alaihissalam sa i denna hadith att muslimerna håller deras villkor. De håller deras villkor eller deras avtal. Förutom ett avtal då som då tillåter någonting förbjudet eller förbjuder någonting tillåtet. Och det här är också en grund när det kommer till villkor som man gör. Till exempel när man gör ett avtal, man gör ett kontrakt där det finns vissa avtalspunkter, villkor. Då ska man hålla sig till dessa villkor så länge de inte strider mot islam. Och vad menas med strider mot islam? Att de gör någonting haram, halal eller tvärtom. Då är villkoren ogiltiga. Men om det är vanliga villkor i avtalet så måste man hålla dessa villkor och dessa avtal. Förutom om en av parterna skulle avsäga sig. Till exempel, min bror hyr min lägenhet. Vi skriver ett avtal. Du får inte göra så. Du får inte hyra ut din andra hand. Du får inte ha gäster mer än en månad. Och så vidare. Jag har villkor. Då måste han islamiskt hålla dessa villkor. Han måste det. För det är min lägenhet. Jag bestämmer. Och när jag hyr ut den så hyr jag ut den baserat på dessa villkor. Att du får inte hyra ut din andra hand. Du får inte ha gäster mer än en månad. Du får inte vara mer än 5 personer i lägenheten. Alltså som bor där till exempel. Och så vidare. Då måste han hålla dessa villkor. Men han kanske kommer till mig och säger, wallahi, min pappa behöver någonstans att bo ett år. Kallas, vi tar bort det här villkoret. Det är lugnt för mig. Jag liksom kompromissar. Vi upplöser det här villkoret. Då är det okej. Men annars så måste han hålla villkoret. För det är inte ett oislamiskt villkor att jag vill att min lägenhet ska vara i bra skick till exempel. Och det blir den inte om du kör in jättemycket folk i lägenheten. Trångt bort, du hyr ut den i andra hand, du vet inte vem som bor där och så vidare. Eller hur? Det är osäkert, det är otryggt för mig som ägare. Och jag har den rättigheten i islam. Så villkor ska hållas så länge de inte strider mot islam. Han säger också att det finns villkor när det kommer till handel. Till exempel att man då köper någonting. Han säger till exempel om jag ska köpa en ko till exempel. Då så säger jag till bonden som ska hämta korn. Korn måste vara, ha mycket mjölk till exempel. Du kan inte hämta en ko som har lite mjölk. Det är villkoret. Här får du 10 000, men det måste vara en ko som ger rikligt med mjölk. Det är villkoret. Hämta här en ko som knappt har någon mjölk. Hallas, jag vill inte ha den. Och jag behöver inte köpa den. För det var inte villkoret. Samma sak, du anställer en person baserat på att han har vissa, uppfyller vissa kriterier. Om han inte gör det, kallas, men du sparkar honom. För det var han uppfyllde inte ert avtal och era villkor. Han säger också här, man kan också göra villkor när det kommer till summan. Hur den ska betalas. Jag till exempel säljer en bil. Och min bror, jag har som villkor att ska du köpa bilen så måste du betala cash. Det kan vara ett villkor. Eller villkoret är att du får betala av bilen på ett år. Ett år, inte två eller tre, ett år. Ska du betala av bilen. Då måste han hålla detta villkor. Eller mitt villkor är att du betalar hälften cash och hälften avbetalning. Då måste han göra det. Det är villkor som är okej i islam. Det är också att man till exempel, när man säljer någonting kan man också göra som villkor att man ska dra nytta av det man har sålt. Och han nämner här då Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhu sålde en kamel till profeten Muhammad a.s. Så hade han, de var ute på en resa, så hade han som villkor: du får köpa den nu, men mitt villkor är att jag ska få rida, jag ska få använda den tills vi kommer fram till Medina. Du säljer den, men mitt villkor är att jag ska använda den tills vi kommer tillbaka till Medina. Så till exempel, min bror vill köpa min bil. Okej, det är lugnt. Du får köpa den, han ger mig cash. Vi kommer överens. Du får köpa den nu, men jag behöver bilen en vecka. Du får den nästa fredag. Han säger okej. Då är det som är villkoret. Och då måste vi hålla oss till detta villkor. Eller, de nämner också exempel. Jag säljer en byggnad med lägenheter. Du får köpa den. Men mitt villkor är att jag ska bo i en av lägenheterna ett år. Tills jag hittar någonting annat. Då måste han också hålla sig till vårt avtal. Han kan inte komma efter en månad och säga: ut, det är mitt hus. Du har ingen rätt att bo här. Eller hur? Utan han måste hålla sina avtal som han har ingått i islam. Han nämner liknande saker som vi då har talat om. Och han nämner också att man kan ha till exempel dessa villkor mellan makarna när de gifter sig. Det är shurut och nikah som man skriver ner när man gör vigseln till exempel. Så kan det ibland hända att mannen har vissa villkor eller kvinnan har vissa villkor. Kvinnan till exempel säger att du får gifta dig med mig på villkor av att vi bor i Uppsala. Jag vill aldrig flytta härifrån. För att min pappa och mamma och brorsa alla bor här. Alltså. Om du godkänner det här villkoret, då är det som gäller. Eller ett villkor som vissa tycker är ganska jobbigt. Tjejen säger, du får gifta dig med mig, men på villkor av att du inte gifter dig med en tillfru. Du får aldrig gifta dig med en tillfru så länge du är gift med mig. Många lärda säger att det här villkoret är korrekt. Varför? Då kanske någon säger så här, men vadå? Hon har förbjudit någonting som är tillåtet i islam. Som hadithen säger, eller hur? Att gifta sig med två är tillåtet i islam. Hur kan hon förbjuda det? Hon har inte förbjudit det. Det är inte wajib att gifta sig med två kvinnor. Och den här mannen har avsagt sig att göra det. Han själv har avsagt sig att göra någonting som är tillåtet i islam. Så han har inte fallit in i någonting haram på något sätt. Och sen finns det vissa lärare som säger att nej, villkoret är ogiltigt. För man kan inte förbjuda honom och så vidare. Men alla alam, det bästa är att om man ingår såna här avtal så ska man hålla dem. Vissa bröder, hadahum Allah, de säger till kvinnan, khalas, det är lugnt, jag ska inte gifta mig. Och sen efter en månad säger han till fru. Och så börjar han tjafsa, villkoret är inte giltigt och bla 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 bla. Nej, khalas. Var en man, yani, håll dina villkor, håll dina avtal. Om du nu var så mån om att gifta dig med två kvinnor, du skulle inte ha gift dig med henne. Du skulle leta efter en fru som accepterar det istället. För du vet att det här innebär problem. Så man ska som muslim hålla sina villkor och sina löften. Även om de är muntliga. Någon kanske säger så här, men vi har inte skrivit ner det. Det gills inte. Nej, khalas. Muntliga avtal gills också i islam. Och det är viktigt att en muslim, el muslimuna ala shurutihim, som profeten sa i den här hadith, al-Islam, muslimer håller deras avtal. Vi håller våra avtal. Vi är inte folk som sviker, som bedrar, som luras. Nej, vi håller våra avtal. Och om man har ett sånt här äktenskapskontrakt och någon av makarna bryter det, så har man då rätt att kräva skilsmässa. Kvinnan till exempel, om mannen bryter avtalet, så har kvinnan rätt att man upplöser äktenskapet. Upplöser, eller fesch. Det är inte att hon behöver be om hans skilsmässa eller något. Nej, hon går till domaren, visar, vi har ett avtal, han bröt det. Domaren upplöser äktenskapet direkt på plats. Man har ingenting att säga till. Vi går vidare till nästa hadith. Och det är en hadith som berättas av Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, matlul ghani dhulm, wa idha utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Denna hadith betyder ungefär att dra ut eller förhala på att betala sin skuld till den rika är en form av förtryck. Och om någon av er hänvisas till en annan person som ska betala skulden, så ska han vända sig till honom. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Den här hadithen handlar om vikten av att betala tillbaka sina skulder. Det är jätteviktigt i islam att betala tillbaka sina skulder. Och det är mycket allvarligt i islam att vara skuldsatt. Att vara skuldsatt är ingenting lätt. Att folk vill ha sina rättigheter, men man ger dem inte till folket. Och det är en föreläsning i sig själv. Eller faran av att skuldsätta sig. Men har man lånat pengar och ingått ett avtal, ett låneavtal, att man till exempel ska betala tillbaka i slutet på månaden, man ska betala tillbaka om ett år, då ska man hålla sig till detta avtal. Även om lånegivaren är rik, som här nämndes i hadithen. För någon kanske tänker så här, du lånade 10 000 av en miljonär, han har miljoner. Och du sa till honom, jag ska betala tillbaka nästa år. Nästa år kommer, då tänker jag, det är inte viktigt. Han har miljoner, vad ska han göra med mina 10 000? Han kan vänta. Eller? Det är dhulm. Det är förtryck. Och inte tillåtet i islam. Du måste betala tillbaka skulden. Även om han är stenrik. Om du inte kan däremot, det är en annan femma. فَنَذِرَةٌ إِلَى مَيْسَرًا. Då ska man ge uppskov till personen. Personen trodde han skulle få pengar, pengarna kom inte, han är urfattig, han är skuldsatt och så vidare. Och du har mycket pengar, alltså, ge honom uppskov. Eller ännu bättre, förlåt skulden. Så du behöver inte betala någonting alls. Men vi talar här om en person som kan betala. Och tiden för att betala har kommit, då ska han betala. Då ska han betala. Och att förhala på det är en form av förtryck. Taib, en form av förtryck. Och subhanallah, profeten Muhammad a.s. han sa att den som tar eller lånar folks pengar med avsikt av att betala tillbaka kommer Allah att hjälpa att betala tillbaka. Allah kommer hjälpa honom att betala tillbaka. Men den som tar pengar med avsikt av att inte betala tillbaka, för honom kommer Allah att förstöra. Allah kommer förstöra hans ekonomi. Så när man lånar pengar, man är i behov och man har en ren avsikt att man ska betala tillbaka, så kommer Allah inshallah hjälpa dig att betala tillbaka. Men har man den här avsikten att gå och låna av massa folk, och sen man ser dem, man går andra sina vägen, de ringer, man lägger på och hit och dit, byter telefon 24/7. Som vissa personer de gör, eller hur? Subhanallah. Allah kommer förstöra deras ekonomi. Och kolla de här människorna som är sådär, som lånar allt och alla och lägger på när man ringer. Det är folk som är bankrutta, eller hur? De har det jättedåligt ställt och gömmer sig och de ljuger, som också nämndes i en hadith. Att det som lånar mycket kommer till slut att börja ljuga. När han kommer med dumma ursäkter hit och dit och så vidare. Så man, ja, ni, låna det ni kan betala tillbaka och betala tillbaka i tid. Och kan ni inte, så be om uppskov. Taib. Och det finns också i islam att om man lånar ut pengar, så ska man ju försöka skriva ett kontrakt som nämns i slutet på surat al-Baqarah, näst sista sidan, den längsta versen i Koranen. Koranens längsta vers, den är en hel sida lång. Den sidan handlar om just att skriva kontrakt när man lånar ut pengar. Och att ha två vittnen. Okay. Har man lånat ut pengar eller någonting annat, din bil eller lägenhet eller någonting, och sen inte får tillbaka den, och du befinner dig i ett muslims land, då kan du vända dig till domaren, till domstolen, och beklaga dig. Och då kommer man att vidta åtgärder mot den här personen. Han kommer att få betala någon, kanske böter, eller kanske till och med få fängelse. Tills skulden är betalad. Ja, när han fängslas, tills hans släktingar samlar pengarna och betalar skulden. Förstår ni? Det är väldigt, väldigt allvarligt i islam. Och man lämnar inte folk sådär bara. Att de får inte tillbaka sin rättighet. Ja. Men det är också bra att när man handlar, när man lånar ut, när man tar emot. Att man är en väldigt överseende person. En förstående person. Subhanallah. Profeten a.s. gjorde dua. Han sa, rahim Allah abden samha idha ba'a. Må Allah ha rahma över personen som är samh. Yani han är tillmötesgående, han är vänlig, han är förstående, han är förlåtande. När han handlar, alltså när han köper och säljer. Idha ba'a, och samhan idha shtara, när han säljer och när han köper. Wa idha qada samhan, samhan idha qada, samhan idha qtada. Yani han är också förstående och förlåtande och överseende när han lånar ut och när han betalar tillbaka. Och denna hadith finns i Bukhari. Det är också en fin egenskap. Att en affärsman, han är förstående, han är tillmötesgående. Vi säger inte att han ska vara en luffare som förlorar sina pengar och gör oansvarslösa transaktioner. Nej, vi talar om att han är tillmötesgående. Kan jag betala nästa månad? Inga problem. Kan du lägga undan åt mig? Inga problem. Och så vidare. Kan jag byta varan? Inga problem. Han är väldigt tillmötesgående. Vad kommer hända med honom? 1. Profeten Al-Islam gjorde dua för honom. Att Allah ska ha rahma över honom. Och vad blir resultatet av att Allah har rahma över honom? Allah kommer välsigna hans handel. Kunderna kommer vända sig till honom. Eller hur? Du vet, jag går till den här affären. Han är alltid snäll mot mig. Jag glömde på plånboken hemma. Det är lugnt. Jag skriver ner. Betala imorgon. Inga problem. Eller hur? Och så vidare. Han är väldigt tillmötesgående och förstående. Du kommer att älska honom. Du kommer gå tillbaka till hans affär. Han ger dig gåvor. Han är förstående. Och så vidare. Till skillnad från affären där du går in. Och personalen kanske inte ens kan svenska. Och de är fett kaxiga och stroppiga. Och misstänksamma och så vidare. Hårda och så vidare. Man känner sig inte välkommen. Så jag går till en annan affär imorgon. Hit vill jag inte gå igen. Eller hur? Så det är en fin egenskap att man är samhan. Man är yani, förstående och man är då överseende. Författaren nämner också vissa svaga hadither här som vi hoppar över. Vi ska ta en till hadith idag, sen är vi färdiga inshallah. Al-hadith al-rabi wal-arba'un, hadith 44. Vad som gynnar människan efter döden. Och där berättar författaren från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om människan dör, eller om namntjänaren dör, så slutar hans gärningar att öka förutom tre saker. Sadaqa, en almosa som är kontinuerlig, eller kunskap som folk tar nytta av, eller ett religiöst barn som gör dua för honom. Och denna hadith finns i Muslim. En väldigt, väldigt vacker hadith som lär oss att det här livet kommer att ha sitt slut. Vi kommer alla att dö. Vi kommer att begravas. Och vi i det här livet är beordrade att samla på oss goda gärningar. Det här är darul amal. Livet och hemmet där vi ska agera och samla på oss av det goda som vi kan. Till nästa liv som är darul jaza. Det livet där människan kommer att belönas för det goda som hon gjorde. Och Sheikhen säger att på den dagen så kommer el-mufarritun att ångra sig. El-mufarritun, yani de som fallit kort. De som inte gjorde det som de var menade att göra i detta liv. De skapades för att dyrka Allah, men de försummade sitt liv och sin tid. Med saker som inte kommer gynna dem. Eller kanske till och med saker som kommer att skada dem. De, wallahi, kommer att ångra sig på domedagen. De kommer att ångra sig på domedagen. När man frågas om sin tid, sin ungdom, sitt liv, sin hälsa, sina pengar. Hur man spenderade dessa saker. Då kommer det ånger. Och profeten alaihissalam nämnde att man till och med kommer att ångra varenda stund där man inte mindes Allah subhanahu wa ta'ala. Varenda stund i detta liv som man försummade kommer man att ångra på domedagen. Subhanallah. Och ni vet ju, den dagen så är människan i ett otroligt stort behov av hasanat, av goda gärningar. Och det minsta man vill ha med sig på domedagen, det är synder. Man önskar att synderna vore så långt bort från dig som möjligt. Men de är där. De är där om du inte har gjort tauba för dem. Om du inte ångrat dig, så kommer du finna dem framför dig på domedagen. Och när man då ångrar sig på domedagen, kommer denna ånger att gynna människan? De som fallit kort i dunja, kommer de på domedagen att gynnas av sin ånger? Eichwan, kommer de gynnas av sin ånger? Att han har, du ångrar dig. Du får en till chans. Finns det någonting sånt? Nej. Det finns ingen mera chans. Har man dött så finns det ingen återvändo. Ingen människa som dött kommer tillbaka till detta liv. De önskar att de gjorde det, men de kommer inte att återvända till detta liv. De önskar att de kunde komma tillbaka och ändra sig, samla på sig mera goda gärningar och att ångra sig för sina synder. Men saker och ting är inte på det sättet, utan saker och ting är som man dör. Det man dör på är det som gäller. Det är det man kommer att återuppstå med. Och varken minus eller plus, förutom de saker som nämndes i denna hadith. Yani när man dör så slutar ens gärningar att öka. Änglarna skriver ner vad vi gör. Hasanat läggs på. Men när man dör så stängs böckerna. Du kan inte längre fasta. Du kan inte längre be. Du kan inte längre göra dikr. Du kan inte göra någonting. Utan belöningen är stopp. Varken plus eller minus. Förutom de saker som nämndes i denna hadith. Här nämndes saker som människan belönas för trots att han ligger i graven. Trots att han ligger i graven så belönas han. Subhanallah. Och här sa Sheikh Abdul Razak en väldigt fin tankeställare när han förklarade den här hadith. Sheikh Abdul Razak al-Badr. Han sa, subhanallah, det finns folk som ligger i graven och deras belöning bara ökar. De gör ingenting, de har dött. Men deras belöning fortsätter att öka. Medan det finns folk som lever och går på jorden och inte får någon belöning. De gör inga goda gärningar. Och kanske till och med motsatsen, de gör synder. Subhanallah. Rent logiskt man tänker att vem är det som samlar på sig goda gärningar? Den som är död eller den som lever? Den som lever, han har störst potential att göra så mycket khair. Men subhanallah, han glömmer bort Allah, han glömmer bort islam, han glömmer bort meningen med livet. Och lever som att han var skapad för dunya. Subhanallah. Går på dunya utan att samla på sig goda gärningar. Medan personen i graven, hans gärningar fortsätter att öka. Så vilka är dessa tre gärningar? Det är inte alla gärningar som fortsätter att ge belöning efter döden. Utan det är vissa begränsade gärningar. Den första som nämndes här är sadaqatul jariya. En sadaqa vars belöning är kontinuerlig. Som fortsätter att generera belöning. Som till exempel det som kallas för al-waqf. Waqf på svenska, jag vet inte om det är stiftelse eller. Jag tror det är stiftelse eller fond. Där man till exempel, man avser att den här saken ska gå till det här syftet, välgörande syftet. Jag ska nämna exempel. Till exempel att man gör en waqf, man gör en stiftelse där en del av ens pengar ska gå till koranskolor. Jag bygger en koranskola i Afrika till exempel. Och när jag dör, jag lämnar 1 miljon som ska gå lite till det här projektet. Så länge det fortgår får jag belöning. Eller vad många gör. De till exempel äger en byggnad. Eller de äger mycket byggnader. Hotell och så vidare. Då säger de, det här hotellet ska vara waqf. Det ska vara som en fond. All vinst som kommer in från det här hotellet ska gå till koranskolan. Så länge jag lever och när jag har dött. Subhanallah. Det är något som är väldigt vanligt i muslimska länder att folk gör på det här sättet. Pengarna ska gå till koranskola, pengarna ska gå till föräldralösa barn, pengarna ska gå till ungdomar som vill gifta sig, pengarna ska gå till skuldsatta människor och så vidare. Och därför har man till och med i Saudiarabien något som kallas för Wizarat al-Awqaf. Att man har en hel institution, statlig institution som tar hand om waqf. Där statligt anställda människor jobbar med detta. Och förvaltar de här husen, de här koranskolorna, de här affärerna. Vars syfte är att ge pengar till andra saker. Så att saker och ting ska bevaras. Mashallah. Så det här är en form av sadaqa jariya. Där sadaqan fortsätter att ge belöning när man har dött. Kan ni nämna något annat exempel på sadaqa som fortsätter att ge belöning när man har dött?
Ge pengar till en moské eller sjukhus.
Nej, att ge pengar för att bygga moskéer och sjukhus. Någonting annat? Nej, att plantera träd som fåglar och människor äter från. Du planterar ett äppelträd, ett daddelträd där till exempel resande går. Och du kanske skriver en skylt, varsågod, ät. Det fanns i Saudiarabien, sån här, mitt ute ingenstans, bara ett plats att dricka vatten till exempel. Så bara, varsågod, det står fisa vid det där, står det. Ja, det är någon muhsin, någon generös person som byggde den här. För att alla förbiresande ska kunna dricka vatten till exempel. Mashallah. Har vi något mer? Det kommer sen. Det är en egen. Gräva brunnar. Gräva diken. Som tillför folk vatten. Det är också en sadaqa som är jari. Religiösa böcker. Någon mashallah kommer till moskén. Varsågod, här är 3 kartonger Koran. Sätter stämpel. Jag tror det står de som finns här i moskén, Uppsala moskén, eller hur? Det står stämpel. Det är vakf. Det är en gåva till moskén. Varenda gång någon läser från den här Koranen så får han belöning. Trots att han ligger i graven. Eller han ger 10 000 kronor till att trycka flygblad. Vad är islam? Som delas ut till 100 000 människor. 10 000 människor. Han får belöning för detta. Om någon konverterade på grund av det här flygbladet, han får belöning för det också. En sadaka som är jära. Yani så länge folk har nytta av det han lämnade efter sig, så får han belöning. Och folk förr i tiden var väldigt måna om det som kallas för waqf. De här fonderna och stiftelserna där man då hjälper andra. En sheikh berättade, till och med så fanns det en stiftelse för trasiga redskap. Någon hade gjort en stiftelse eller en fond. Där till exempel, om någon arbetare gick och skulle hämta mjölk eller vatten och tappade krukan, den gick sönder. Då kunde han gå till den här vakfen och de lagade den åt honom. Eller han fick en ny. Sådana här små saker. Folk var väldigt måna om detta. Att man skulle då lämna sadapa efter sig som fortsätter att ge belöning. Och han säger sheikhen att de bästa formerna av sadaqa jariya är just al-awqaf. Och speciellt alltså de här fonderna som fortsätter att då ge folk har nytta av. Och han säger speciellt de som är religiöst länkade. De som är länkade till exempel koranskolor, hadithskolor och så vidare. Där barnen lär sig, vuxna lär sig. Där har du verkligen mycket, mycket belöning att hämta hem. Eller som en bror också nämnde, att bygga en moské. Det är också en av de bästa waqf som finns. Tänk på mannen som gav pengar till Uppsala moskén. Jazakallahu khairan. Hur många år har den funnits? 25 år. Hur många salah har vi gjort i den här moskén? Allahu a'lam. Yani 25 år gånger 365 gånger 5. Yani mashallah. Och hur många sunna salah har folk gjort? Hur många jumma har folk gjort och så vidare. Inshallah, det är i hans mizan al-hasanat, den här mannen. Jazakallahu khairan. Eller de här personerna, kanske var flera. Allah. Så subhanallah, vilken belöning. Och sen, vi talar om 25 år. Det kanske står 100 år till. Eller hur? 200 år till. Till yawm al-qiyam, vem vet. Så att belöningen, mashallah, är enorm. För de som gör dessa projekt. Den andra saken som fortsätter att ge belöning efter döden är kunskap som folk tar nytta av. Kunskap som lärs ut till en studenter. Kunskap som man sprider bland folk. Böcker. All form av kunskap. Det här får man också belöning för. Och den här är nog den bästa av allihopa som nämns i den här hadithen. Så länge folk tar nytta av den kunskap som du har spridit så får du belöning. Och han nämner också här att det som kallas för ett tesselsul. Att om en person lär er någonting islamiskt och ni lär ut denna sak så får han belöning för det också. En person lärde dig att läsa al-Fatiha. Varenda gång du läser Fatiha så får han belöning. Varje bokstav han får 10 hasanat. Vare sig han lever eller död. Så länge du läser Fatiha. Om du lär 10 personer att läsa Fatiha, då får han belöning för det också. Om de 10 lär 100, då får han belöning för det. Och så fortsätter och fortsätter och fortsätter. Mashallah. Därför kan man, som ulema säger, att den här hadithen bevisar verkligen dygden av de lärda. De lärda som har lämnat det här arvet efter sig, kunskapen, som folk över hela världen har nytta av. Hur mycket belöning får de inte när de ligger där i graven, mashallah. Och därför så sa Imam Ibn al-Jawzi, han sa al-kitab huwa walad al-mukhallad lil-alim, eller på det här sättet. Han sa när en alim, en lärd man, skriver en bok, då blir den här boken som hans eviga barn. Yani, man får barn, de dör. Barnen dör efter 60-70 år. Men när du skriver en bok och den fortsätter att tryckas och spridas och folk läser och tar nytta av den, då är det som att du har lämnat efter dig ett evigt barn. Väldigt vackert. Och då, de nämner också här att man brukar säga att eleverna som studerar hos den lärda mannen, de är shejkens själsliga barn. Då har den pappan kött och blod som matar barnen med mat och dryck och ger dem kläder och tak över huvudet. Och så har du den själsliga pappan, och det är shejken som lär människorna. Och egentligen hans dygd är otroligt stor. Pappan kanske räddar dig från hunger, fattigdom och att bo på gatan. Men den här sheikhen, han kanske räddar dig från att gå in i helvetet. Förstår ni? Och därför brukade de lärda från förr uppskatta sina lärare otroligt mycket. De sa att Imam Ahmed alltid gjorde dua för Imam Shafi'i. Imam Ahmeds lärare var Imam Shafi'i, en av hans hundratals lärare. Men från de som han verkligen tog mycket nytta av, det var Imam Shafi'i. Han gjorde nästan alltid dua för honom. Samma sak Abu Hanifa. Tog mycket kunskap från Hammad. Han gjorde jättemycket. Han sa, jag gör inte en salah förutom att jag gör dua för honom. Mashallah. De uppskattade, subhanallah, jag är som hans en elev och på grund av honom har jag blivit vägledd. Vi har fått denna dygd, mashallah. Subhanallah. Så den lärda mannen har en väldigt, väldigt stor förträfflighet i islam. Och den här hadithen nämner ju att man får belöning för den kunskap man har lämnat efter sig. Den här hadithen borde uppmuntra oss till att söka kunskap. Så att vi lär oss någonting som gynnar oss och som vi kan lära ut till andra. Vill du inte ha del av den här belöningen? Vill du inte ha belöning när du ligger i graven? Broder, syster, hur ska du göra då? Lär dig islamisk kunskap och sprid den. Väldigt lätt, mashallah. Och det är egentligen kanske den lättaste av dessa tre. Vi talar inte om att skänka en byggnad fi sabilillah eller få ett barn. Vi talar om att du lär med en människa en hadith, en ayah. Halal, haram. Subhanallah. Varenda gång du praktiserar detta så får du belöning. Ad-dalu ala al-khayr ka fa'ilihi. Den som kallar till någonting gott får belöningen av alla de som följer honom. Mashallah. Så det här, denna hadith lär oss dygden av att studera. Att sprida kunskap och göra da'wa till Allah. Och lära oss också dygden av de lärda. Vilken otrolig förträfflighet de har i denna religion. De imamer som Imam al-Bukhari, Imam Ahmed, Imam al-Shafi'i. 1000 år efter att de har gått bort så sitter folk än idag och tar nytta av deras kunskap. Och blir vägledda på grund av deras kunskap. Och de, mashallah, deras belöning bara ökar och ökar. Och när vi nämnde deras namn, rahimahullah, ghafarallahu lahu, må Allah ge honom jenna och sinde. Mashallah. Väldigt, väldigt vackert. Den tredje saken som nämndes i hadithen är ett religiöst barn som gör dua för sina föräldrar. Al-walad as-salih. Ett religiöst barn som gör dua för sina föräldrar. Och ordet walad översätts ibland till pojke, eller hur? Det är det man har lärt sig. Ordet walad betyder pojke. Men ordet walad betyder egentligen barn. Och omfattar pojkar och flickor. Korrekt arabiska så omfattar ordet walad både pojkar och flickor. Så den som lämnar ett religiöst eller ett fromt barn efter sig som gör dua för föräldrarna. Det här är också en av de saker som fortsätter att ge belöning när människan ligger i graven. Här så sa profeten alaihissalam, waladun salih. ett front barn som gör dua för föräldrarna. Han sa inte bara ett barn som gör dua för föräldrarna. Varför? För ett barn som inte är saleh, han är inte religiös. Han kommer inte ens att gynna sig själv. Han gör inte ens dua för sig själv. Ska han då göra dua för sina föräldrar som har dött? Han har glömt sig själv, han glömmer sina föräldrar, han glömmer allting. Eller hur? Och han gynnar inte sina föräldrar, han kanske till och med är en skada för sina föräldrar. Ja? Så därför så sa han waladun salih, ett religiöst, ett fromt barn. Och det här för oss till en annan punkt. Yahamukallah. Man förstår av denna hadith att det här är en av de bästa saker man kan lämna efter sig i detta liv. Ett barn som är religiöst och gör dua för dig när du har dött. Tayyib, hur ska vi uppnå detta? Jo, hadithen är ett bevis på då dygden av att gifta sig. Du kan inte få ett religiöst barn om du inte har gift dig. Så hadithen är en indirekt uppmuntran till att gifta sig. Att gifta sig också med en religiös kvinna. För du kommer inte få något jättereligiöst barn från en kvinna som inte är praktiserande, eller hur? Så välj frun först. Tayyib. Det för oss också till att man också måste uppfostra barnet islamiskt. Hur ska han annars bli religiös? Hur ska han bli salih när du lär honom att han får göra vad han vill i livet? Nej, det kommer inte funka. Så lär honom, uppfostra honom islamiskt, den korrekta trosuppfattningen, aqidan, dyrkan, adab, akhlaq och så vidare. Så att han, mashallah, blir religiös. Och sen gör dua för sina föräldrar, mashallah. Det finns en väldigt, väldigt vacker hadith som är sahih. Där profeten a.s. nämner att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att höja en person i paradiset. Han är där och han bara går upp ännu högre nivåer i paradiset. Så säger mannen, varför? Vad händer? Och då så säger Allah, det är på grund av att dina barn gjorde istighfar för dig. Att dina barn bad om förlåtelse för dig. Subhanallah. Han hänger inte med alls. Varför går jag upp i paradiset? Ja, han vet inte vad han har gjort. Och då så säger Allah, dina barn brukade be om förlåtelse för dig. Subhanallah. Så det är väldigt vackert att barnen ständigt ber för sina föräldrar. Om de lever, be att Allah ska bevara dem, Allah ska skydda dem, Allah ska belöna dem, Allah ska ha rahma över dem. Om de har dött, fortsätt att göra dua, att Allah ska förlåta dem, Allah ska ge dem jannah, Allah ska rädda dem från elden och så vidare. Väldigt, väldigt fint att man gör dua för sina föräldrar på detta sätt. De lärde nämna här också att ordet walad, barn, kan också betyda barnbarn. Eller barnbarns barn. De faller också in under dina barn. Så att man också försöker att då behålla den här kedjan av religiösa barn. Genom att ge alla förutsättningarna för att bli religiösa. Och det kan också omfatta det vi sa, de själsliga barnen. När sheikhen dör så lämnar han sina elever efter sig som gör dua för sheikhen. Mashallah. Vilket kommer att gynna honom i graven. Och sheikhen säger att dessa två, att samla på sig belöning i detta liv och att få belöning när man har dött, nämns i den här versen: Inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Det är vi som kommer att ge liv till de döda. Och vi skriver det som de gjorde och det som de lämnade efter sig. Eller spåren av det som de gjorde. Vi skriver det som de gör och spåren av det de har gjort. Atharahum, spåren av det de har gjort. Så han säger här, det man har gjort, maqaddamu, det de gjorde, det är skrivet. Wa atharahum, yani spåren och vad som har resulterat i de gärningarna som de gjorde. Det de gjorde för andra människor, som andra människor tog nytta av. Ja. Så han säger här att gärningarna kan delas in i tre kategorier. De gärningar man lämnat efter sig. Umur amila biha al-ghayr bisababihi wa bida'watihi wa tawjihihi. De första är gärningar som andra människor gör på grund av att han har hänvisat dem till detta. Han har lärt dem och han har gjort da'wa till detta. Yani om det inte vore för hans da'wa skulle de inte ha gjort dem. Taib. Två umur intafa'a biha al-ghayr ay naf'a naf'an kana ala hasbi dhalika an-naf' biqtida'ihi bihi fil khayr. Den andra formen av nyttan är yani att man drar nytta av en person efter att han har dött, vilken nytta det än må vara. Att man då följer den här människan i gott. Och den tredje kategorin, saker som andra människor gör, umur amilaha al-ghayr wa ahdaha ilayh. Eller sadaqa som man har skänkt, som folk tar nytta av. Eller man gör dua för personen. Eller någonting som någon annan gör för dig. Som barn som gör dua för föräldrarna och så vidare. Och han nämner också här avslutningsvis att ibland så kan en person yani samla på sig alla dessa. Att han lär sig islam, han kallar till islam, han skriver böcker, han uppfostrar sina barn islamiskt och de gör dua för honom när han har dött och så vidare. Så han får all belöning. Så man ska försöka att på bästa sätt då samla på sig så mycket goda gärningar som möjligt och att också lämna efter sig så mycket gott som möjligt som fortsätter att gynna folk. Det skillnad från vissa, subhanallah, de lämnar efter sig ondska och de har lärt folk ondska som folk praktiserar och dessa människor får inget annat än synd på sig trots att de har dött. Så fortsätter hans synder att öka. För han var en kallare till ondska. En förebild i ondska. Må Allah skydda oss. Och må Allah göra oss till förebilder i gott. Och må Allah ta vårt liv i det bästa av tillstånd. Wassalamu alaikum.